Vi är ju inte emot den. Ingen får misstolka oss. Ingen av oss sitter här och är emot den. Vi försöker bara ha någon form av så här, skulle Chris Weidman verkligen flyga över till Sverige?
Skulle UFC också bygga den matchen?
Takedowns attempt på alla matcher har gått UFC, det är en.
Jag trodde att det var ett helhjärtat försök. Håll upp händerna och hooka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Raja! Och där är han!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Magnus Jukan Selenblad.
Och idag är Valdo Zapata som är utomlands. Han sticker iväg på ett fight camp med Simon Sköld. De ska iväg runt i världen och träna lite inför Simon Sköld Superior titelmöjlighet.
Fan vad glassigt. Hur länge blir de borta?
Vet inte om det var... Jag tror att det var typ veckan. Någon dag mer än en vecka tror jag det var. Typ en 8-9 dagar.
Det är det, Valdo. Har man en coach som Valdo, då behöver man bara ha camp i en vecka.
Eller hur? Eller hur? Det är ett snabbt fight camp. Fan, ja, det tänkte jag inte på. De komprimerade, de kör en vecka per dag.
Ja, ja precis. Det är så det här. Man får mycket info direkt.
Ja.
Men ATT, fantastiskt härligt.
Ja, vi hoppas på lite sköna stories. Däremot så tror jag ju nog att han inte är med under nästa vecka heller då, kom jag på, eftersom att han åkte ju igår. Så det blir du och jag som kör.
Fast nästa, då kommer han ju hem. Om det är en vecka.
Ja, men jag tror inte han har hunnit hem. De åkte ju på, jag tror att det är mer än 7 dagar. Vi lämnar det öppet.
Vi får se.
Vi vet det när nästa podd startar, om man hör Valdo säga sitt namn eller inte.
Precis.
Ja, återigen fullsmockat på MMA-fronten. Vi hade UFC i lördags natt där Jack Hermansson fick en möjlighet att slå sig in i rankingen. På söndagen körde vi en One-gala också, en New Era, som även den var fullspäckad med Eddie Alvarez. Vi hade Demetrius Johnson. Vi kommer såklart prata om båda galerna, och i vanlig ordning så kommer vi besvara lyssnafrågor. Jag tror att senaste avsnittet var ungefär halva avsnittet tog oss tid till att besvara just era lyssnafrågor, vilket alltid är lika roligt. Vi kickar igång. Vi hade 6 stycken matcher på UFC-kortet. Men det känns väl som att vi ska lägga fokus på co-main och main. Ska vi börja med Jack Hermansson direkt?
Ja, men det kan vi väl göra.
Ja, härligt. Då sätter vi igång. Jack Hermansson hade nu möjligheten att slå sig in i mellanviktsrankingen, då han fick ta sig an nummer 11 rankade i David Branch. En match som jag själv spekulerade i att det vore bra om han gjorde en Luke Rockhold-match och hamnade på topp och kunde ground and pounda honom. Ja. Det var ungefär det som hände, men ja, det blev istället en riktigt snygg uppsättning av submissionen.
Ja, det var ju precis som i hans förra match. Exakt samma guillotin. Inte riktigt samma ingång, men nästan samma ingång faktiskt. Då var det ju från Turtle Guard och så, men jäkligt snyggt och sjukt roligt. Alltså jag skrek ut i sändning bara ja! Det var riktigt roligt att han fick komma in i rankingen och så värde.
Ja, det är någonting som jag gillade med Jack Hermansson. Det var också det att han sa att förlusten som han råkade ut för Thiago Santos är det bästa som har hänt honom. Mm. Att han har förändrat sitt game, och jag tycker han såg...
Vad har han förändrat?
Nej, han sa bara att det har förändrat gamet. Och jag tror ibland så är det klassiska win or learn. Och det känns som att han tog åt sig av den förlusten. Och jag tycker att han har sett riktigt bra ut i sina senaste matcher. Det tyckte jag redan att han såg bra ut innan också. Mm. Men att han skulle avsluta David Branch innan minuten hade gått, det såg jag faktiskt inte riktigt komma på det sättet. Däremot att han kunde avsluta honom i första ronden, ja. Men jag tyckte att han fiskade efter den här submissionen på ett sånt diskret sätt att man märkte att David Branch förstod inte vad som var på gång förrän det var för sent.
Nej, men det är alltså guillotine överlag. Jag brukar ju säga det, om du ska lära dig någon submission, lär dig guillotine och rear naked, för det är sådana som är svåra att försvara sig mot. Huvudet är alltid där också. Mm. Men som när han sätter upp den, när han väl tar den, så är det så här. Jag vet själv när man möter folk som har riktigt bra guillotine. Eller jag själv som har bra guillotine. Men man, den kommer inte så uppenbart. Man kan vara ganska avslappnad. och sätta upp det och sen dra åt den, och då blir det så här, folk blir chock, bara oh shit, där jag såg det inte ens komma alltid. Så det var skitsnyggt av Jack, och ja, återigen väldigt väldigt roligt, för nu kommer han ju komma in där i topp 15. Och jag satt och kollade lite på rankingen, och det finns ju många många tänkbara matcher, och jag ser med Jacks stil så kan han börja, han kan komma väldigt långt. Mm. Väldigt långt.
Ja, och när vi ändå tittar på rankingen också, det första man observerar när man kliver in där på rankingen är att väldigt många matchningar är gjorda också. Vi vill ju gärna se Jack i Sverige i juni. Jag såg att han fick frågan också på några av intervjuerna innan matchen. Och då sa han det, att hans svar var att om jag kliver ut oskadd, såklart fokus ligger på min motståndare nu, men om jag kliver ut oskadd så vill jag jättegärna gå i Sverige. Och Jack är även en sån som när han väl har vunnit en match så är han ofta ganska snabbt matchad igen. Hans första matcher tror jag de flesta var, jag tror inte det han går mer än 3 månader, så nej, var han redan inne igen.
Nej, men han gillar ju det där.
Vilket jag tycker är helt jättebra. Jag är verkligen för det Jack gör. Det är något vi har pratat om tidigare, det här med att kanske gå 1 eller 2 matcher per år. Jag tycker man ska göra som Jack Hermansson. Gå så mycket det går. Speciellt om du kliver ut oskadd. Mm. Nu vann han på, vad var det, 40-någonting sekunder.
Ja.
Jag tror inte ens han blev nuddad. Om jag inte minns helt fel så var han väl inte ens prickad med ett enda slag i den här matchen.
Nej, men alltså han gick ut oskadd, ja, kan vi säga.
Ja, så det finns absolut möjlighet för honom att fightas i Sverige. Den galan är ju då 21 juni, så det är exakt, men det är ju 2 månader kvar. Mm. Nej, jo, absolut, 2 månader, precis. Det är 1 april då. 2 månader kvar, så han hinner definitivt. Och du tittade på rankingen och började spekulera i en motståndare.
Ja, först tänkte jag Jared Cannonier, var min första tanke, då han vann mot David Branch sist också. Mm. Men han är uppbokad mot Anderson Silva.
Yes, på Brasilien PPV:n här som kommer snart.
Precis, och sen tänkte jag vinnaren av Derek Brunson mot Elias Teodoro, som jag tror kommer bli Derek Brunson, men Den är
maj,
precis, så då blir det också för tight. Så då hamnade jag, och sen tyvärr Costa ju skadad, men jag hamnade på plats nummer 10, då ja, Branch var rankad 11. Så på plats nummer 10 har vi Brad Tavares, som dock kommer från en förlust, men det är en förlust mot Israel Adesanya, så det kan vi liksom stryka. Det är okej att förlora mot han. Så efter det tycker jag det är den absolut rimligaste matchningen. Och även en rolig matchning. För han är tuff, Tavares.
Ja, men definitivt. Och här tror jag nog att många som lyssnar nu sitter och skriker. Vad fan, vi vill ju se honom mot Chris Weidman.
Ja, i Sverige.
Ja, det är väl där du och jag kanske inte är helt säkra på att den går att få igenom. Vi vill jättegärna se, det skulle vara kul att se Jack Hermansson mot Chris Weidman. Men osäker på om Chris Weidman är redo att dra till Sverige.
Alltså, för det första tror jag inte Weidman drar till Sverige för att möta en som precis har slagits in i topp 15. Weidman möter topp 5, kanske topp 10. Alltså det är där han ofta ligger och det är de han vill möta. Sen med det sagt skulle det vara en väldigt bra match för Jack. För jag tycker, jag satt och kollade lite på 84. Jag vet att några kommenterat att jag brukar basha 93an. Men 84an, alltså jag satt bara så här, drömde för Jack framåt liksom. Och den börjar ju, det börjar ju försvinna lite folk.
Ja, de går upp för att göra light heavyweight better.
Ja, precis. Anthony Smith var ingen stjärna i 84, men han försvann.
Thiago
Santos, som ändå var där upp och hotade och var farlig. Han var inte toppen, men han försvann. Luke Rockhold försvinner, som ändå är bra. Mousasi försvann för ett tag sedan.
Det är för mig ett mysterium att han blev släppt.
Det gör ont i själen.
Ja, det gör det verkligen.
För han hade jag sett, jag tror han skulle vinna mot Robert Whittaker till exempel. Jag var ju lite chockad faktiskt, eller chockad. Det är en dålig match för han, men att han förlorar mot Jacare. Jag tycker Mousasi är bättre, men det är en dålig match för han. Men som sagt, de har ju försvunnit. Och där har vi i alla fall 4 killar. Och jag skulle säga 2, Luke Rockhold och Mousasi, är ju ändå topp 5 killar. Weidman, tycker inte Weidman är det han en gång var. Jag tycker han tappar lite nu på, och jag, ja, jag tror han kanske har sett sitt bäst före. Sen är han inte dålig, men hans bäst före.
Jag kommer komma med ännu mer kritik mot Chris Weidman. Jag tror aldrig att han har varit så bra som folk trodde att han var. För mig finns det stora frågetecken. Han knockade verkligen min favorit i Anderson Silva. Min känsla efter den matchen var att Anderson Silva vart schabblade för mycket. Andra gången de möts bryter Anderson Silva benet, vilket egentligen är en ännu större vad fan var det här moment. Och Chris Weidman hyllar sig själv för att ha avslutat honom två gånger. Nej, alltså man avslutar inte en person när personen bryter benet på dig. Där gjorde vi jämförelsen med Cage Warriors här för några veckor sedan. När en kille råkade sparka av sitt eget ben. Motståndaren går dit direkt, han vill inte vinna så.
Nej.
Det är den riktiga liksom, respekten man ska ha. Men jag har alltid haft mycket, mycket frågetecken runt Chris Weidman.
Mm.
Och sen började han ju rada upp förlust på förlust. Det var väl tre stycken på rad där. Och egentligen var det hans vinsen mot Kelvin Gastelum som jag tror räddade honom från en fortsatt karriär bara mentalt, för att han förlorade fyra, tror jag. Det hade varit svårt.
Men där vill jag också ställa ett frågetecken till han som han vann mot. Nu kommer han gå och titta match, men Kelvin Gastelum, jag tycker inte han är så pass bra. Jag tror inte han kommer leverera i 84an över tid. Men alltså, jag säger 77an, han var bra, men han var ingen stjärna i 77an. Jag ser han inte som en stjärna i 84an. De jag ser som bra och farliga i 84an, det är Robert Whittaker.
Ja.
Joel Romero, riktigt farlig också. Sen kanske inte alltid den smartaste fighten, men farlig. Jacare är ändå Jacare liksom, så han kommer vara där. Israel Adesanya. Och sen ser jag, det är de jag ser som riktigt. Paulo Costa kan var riktigt obehaglig också, tror jag. Behöver några fler matcher. Men det är de jag ser som riktigt farliga nu. Om man ser till Jax. Alltså det var det jag var inne på. Mm. Sen tror jag Jack kan alltså gå. Ja, men jag ser han vinna mot de andra nästan.
Ja.
Jag ser att det är Even Steven. Mot de där jag nämnde skulle jag se Jack som underdog. Sen kan han vinna mot dem. Men underdog.
Ja, definitivt. Jag är lite när du nämner de här namnen också. Jag vet inte om vi rörde vid det här. Alltså ibland glömmer jag bort vad vi har sagt här i podden och vad du och jag säger när vi snackar på telefon. Men det jag tänkte på var när du nämner Jacare, Joel Romero. För mig är det ett frågetecken om Joel Romero faktiskt kommer bli tvungen att gå upp i vikt för att han haft så stora problem. Nu har han ju matchat mot Jacare och han som ska mötas igen, eller
hur? Jag tror det.
Men båda är äldre också.
Ja,
det är lite det. Det här är två personer som när som helst kommer gå i pension på grund av att åldern är där. Och då helt plötsligt, då sitter vi på en ganska gles mellanvikt.
Jo, jag vet. Det var det för, ja, men Weidman är också där. Rockhold är där. Det är därför han väljer att byta viktklass också. Mm. Som du säger, Romero.
Nej, men han blev utburen i sina senaste två matcher till vågen.
Jo, precis. Alltså, det är inte bra. Så jag tror att han också kommer vara den som byter. Då har vi ju de andra kvar. Där ser jag ju Robert Whittaker, Israel Adesanya och Costa som farliga killar. Men helt plötsligt pratar vi tre. Förut kändes som topp 10 var farliga.
Ja, men definitivt.
Topp 5 var livsfarliga.
Det finns en risk. Jag tror inte att det kommer hända, men det finns en risk att om det inte börjar fyllas på mer talang i mellanvikten, så finns det en risk att om en eller två år ser den lite ut som lätt tungvikt gör idag.
Ja.
Men jag tror att det kommer hända grejer på den här tiden, definitivt. Men just för att det är många som också går upp för att de kan inte klippa vikten på det sättet. Vilket är positivt för lätt tungvikt att det börjar komma upp lite fighters där. Mm. Men jag måste knyta an lite till Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum är en person som ibland känner jag att fan vad grym han är när han gör som till exempel Tim Kennedy matchen, vrider upp tempot, påminner lite om Max Holloway, helt plötsligt slår ut han ganska enkelt. Men sen ibland så är jag så här, vad var det här? Lite som mot Chris Weidman, så det, ibland känns han superbra och ibland så blir jag väldigt osäker, men det är som att jag vet inte, styles makes fight kanske, det kanske är det. Att när han möter en viss typ av fighters, typ som Chris Weidman, då är det någonting som saknas. Vad gäller honom?
Ja, jag skulle vilja lyfta fram där att jag ser det som nivå.
Mm.
Alltså de du nämner där, alltså Tim Kennedy, det är en viss nivå på den stående fightingen som håller. Ja, det är där. Alltså om vi ser dem, han har, ja, han förlorar mot Tyron Woodley, inte så konstigt. Han vinner mot Nate Marquardt. Mm. Det är också, ja, det är inte jätteimponerande vinst. Han har också haft lite bättre. Han förlorar mot Neil Magny. Sen vinner han mot Johnny Hendricks. Mm. Vinner mot Tim Kennedy. Förlorar mot Chris Weidman. Sen vinner han mot Michael Bisping. Sen får han ju split där mot Jacare också. Mm. Och det är ju bra att han får den vinsten. Det var imponerande av han.
Ja.
Men det är där också Jacare, när han inte får matchen dit han vill. Om vi jämför Robert Whittaker och Jacare, så var det en helt annan match. Där var Robert Whittaker otroligt imponerande.
Ja, verkligen.
Verkligen. Det är skillnad där, tycker jag, på nivå.
Ja.
Det var därför jag såg Robert Whittaker som stor favorit mot Calvin. Jag tycker Calvin har inte vunnit mot så många bra än. Och det har vi ju pratat om tidigare, det här med rankingen. Ibland blir det ju som style makes fight till en viss del. Men så får du den här möjligheten att möta ett rankad motstånd och helt plötsligt flyger du in i rankingen.
Ja.
Och helt plötsligt blir du rankad väldigt bra och klättrar upp, och vi kan ju säga, ja, men Anthony Smith gjorde väl lite en sån resa.
Ja, definitivt.
Utan att faktiskt möta Volkan tyckte jag gjorde det innan.
Mm.
Sen blir det, tar man, folk hyllar och så märker man, okej, men hur är stilen? Hur duktig är han? Och så får de möta de som är bra.
Mm.
Och då märker man, okej, det har inte hela paketet. För helt plötsligt möter du de bästa, då måste du kunna grapplas. Du måste kunna boxas, eller åtminstone försvara nedtagningar eller något liknande. Och då blir det svårare. Så, mm. Ja, jag tror, jag ser ju Israel Adesanya som stor favorit, skulle jag säga.
Mot Gastelum?
Ja.
Ja, jag ser definitivt att Gastelum skulle kunna vinna den matchen, men jag ser inte att det händer.
Nej, alltså,
jag ser att det kan hända, men jag ser inte att det gör det. Jag har själv Israel Adesanya som stor favorit.
Mm.
Det finns en så jävla bra matchning mellan honom och Robert Whittaker i framtiden.
Ja.
Alltså nu tror jag vi får lite verkligen se. Alltså han hade ju så snyggt nedtagningsförsvar mot Derek Brunson. Nu får vi se återigen hur han kommer hantera det med Gastelum. Gör han det lika snyggt, då har jag svårt att se att Robert Whittaker behåller sitt bälte när de möts.
Faktiskt, det är precis, ja, jag kan bara säga att jag håller med.
Ja.
För, jag menar, alltså, jag ville lägga ut det, men det var exakt det jag tänkte. För kopplat tillbaka till det jag sa, man måste göra det ett par gånger om.
Mm.
Derek Brunson hade kanske en dålig dag, han hittade inte tajmingen, eller du vet, vad som helst. Han behöver försvara mot några till nedtagningar. Mm. För stående har jag svårt att se någon på. Det jag gillar med Whittaker, det är just lite vinklarna, lite farten och volym ibland. Och, ja. Men det ska bli spännande att se, för nu kommer han också möta någon som Gastelum som kan mixa upp det bra med nedtagningar. Sen vill jag lyfta bara vår svenska Nico Musoker som faktiskt vann första ronden mot Calvin Gastelum.
Ja, det gjorde han.
Det gjorde han. Och han, alltså det var inte långt från att han borde ha vunnit en match.
Nej, men jag vet, och det är lite det jag tänker. Jag kände det med matchen med Nico. Det kändes så bra i första ronden. Sen vart jag lite förvånad med vad som hände sen. Ja, det är tråkigt, för det är fan, alltså Nico var verkligen on a rise där.
Ja, alltså jag har ju sagt det, Nico är ju fantastiskt teknisk. Alltså jag tycker man har sett det i hans matcher, tekniken är verkligen där. Tyvärr tappade han lite tempo i sina matcher, kan bero på bantning eller liknande. Mm. För jag tror faktiskt inte han har förlorat en första rond i UFC:n. Han vann ju även i Tele2 mot ryssen.
Einstein, eller vad man kallar
Einstein,
det. Det är hans smeknamn, det är någonting Einstein. Ja, Jo.
Han vann den ronden också, så här förlorade de två andra för han tappade lite tempo.
Ja, ja, det var när, jag kommer ihåg när han fick ta över efter dig där och möta Sakara och gjorde en fenomenal debut. Och då vet jag att jag sa att det där är, för mig var det en av de snyggaste UFC-debuterna.
Ja, det var...
Nu har det varit ett gäng debuter efter det.
Vilken match det var också. Den det var... svängde och...
Han höll ju på att bli släckt också, ganska tidigt.
Det var ju därför han hamnade i gard, tror jag, för att han...
Helt otroligt. Jag har för mig att han vann en bonus för den också.
Jag tror det.
Och Hermansson fick bonus för det här. Han fick 50 000 dollar, vilket är härligt. Jag tycker att han ska bjuda Håkon Foss på två norska glassar.
Varför Håkon Foss?
För att jag gillar Håkon Foss, he's my man liksom. Och de tränar ju ihop. De är tajta. Jag och Håkon brukar småsöra lite via Insta till och från.
Han heter Håkon också.
Ja, Håkon Foss.
Jag gillar det. Ja. Håkon, inte Håkan. Utan
nej,
Håkon.
Håkon. Men vi gjorde ju, första gången som jag fick ringannonsa en gala, då var Håkon Foss där också. Så han gjorde sin MMA-debut. Så vi båda gjorde en debut. Bara,
jag gillar Håkon Foss.
Ja, men jag med.
Något jag gillar med han, nu ska jag säga så jag inte missar mig här, men att han liksom har gått ut med och så här, men jag har insett vem jag är och vad jag gillar. Jag vill bara fightas.
Ja.
Något i den stilen. Mm. Att han liksom, han går ju bara matcher och har sagt att han har inga, så vill han väl säkert vinna och lyckas, men inga så här konkreta ambitioner. Han vill bara köra på liksom. Mm. Jag gillar det.
Men han är döden. Det är det.
Ja, just det.
Nej, han kan döden för oss. Nej, grymt. Men så återigen, grymt, Jack Hermansson. Ja. Alltså du, visst är han den första svensk att kliva in i rankingen i mellanvikt?
Ja, det är han.
Ja.
Ja, det är han. Ja. Alltså har vi fyra i ranking.
Ja.
Fyra stycken, det är jäkligt bra.
Ja, det är riktigt, riktigt grymt.
Jag vill ha fem i år.
Ja, jag hoppas också på det, att det kommer in någon mer. Och det lär jag göra. Jag tror att den som har potential att kliva in där är David Tamer.
Ja, ja, absolut.
Det är väl möjligt. Hoppas att det blir rätt matchning han får nu så han får...
Hur många? Vi har sex.
Fighters i UFC?
Ja.
Jag tror att det är fler. Vi ska inte gå in på matematikleken. Nej. För att varje gång vi börjar med den så säger vi massa fel. Så jag tror inte vi ska...
Ja, vi har fyra i rankingen.
Ingen nämnd, ingen glömd.
Nej, fyra i rankingen i alla fall. Det är jag hundra på.
Precis. Typ. Mm. Nej, men det är riktigt bra jobbat. Alltså Sverige sätter verkligen... Eller svenskarna håller på att sätta Sverige på UFC-kartan. Så får vi säga. Vilket är grymt. Hatten av till Jack Hermansson. Snyggt. Ja. Vi hoppas att han får en match i Globen. Det är också en lyssnarfråga som ganska många har ställt. Vi håller såklart tummarna för att han får den matchen. Och skulle det vara Chris Weidman, det vore fett. Men jag har jättesvårt att se. Alltså, har Chris Weidman åkt utomlands överhuvudtaget för att gå match? Det är min fråga. Jag tror inte han har gjort pass. Det. Nej, men vissa är ju bara bekväma vet att de vill fightas hemma.
Jo, amerikanerna har ju... kan typ ställa det kravet. Ja. Och speciellt mot Jack, alltså en svensk i Sverige. Nej.
Om Jack var högre i rankingen än Weidman, då tror jag att Weidman hade varit redo att dra till Sverige, men inte när det är tvärtom.
Jag vill inte säga för mycket alltid, men för jag kan säga en gång jag gick ut och sa det finns inte en chans. Det hade varit kul, men det finns inte. Och det var när Ili Latifi sa att han ville möta Mousasi.
Ja.
Och jag sa, jo, vem vill inte det? Jag kan ju också göra det, men det kommer inte ske liksom. Det kändes som en helt orimlig grej. Och så fick han huvudmatchen. Så varför inte Jack mot Weidman som co-main?
Vi är ju inte emot den. Ingen får misstolka oss. Ingen av oss sitter här och är emot den. Vi försöker bara ha någon form av så här, skulle Chris Weidman verkligen flyga över till Sverige?
Skulle UFC också bygga den matchen? Ja, sen, för det blir ett litet tronskifte. Att de liksom tar Weidman som ändå är där uppe och har varit champ och du vet, de kan bygga lite hype mot vissa fighters och så, ska de då ta bort han? För det, om Jack vinner den, då försvinner han och Jack hoppar upp. Vill de göra det än? Eller vill de testa Jack mot någon?
Jag tror att det kommer bli ett test innan.
Ja.
Men som sagt, blir den av, då är det ju superkul. Det vore ju fantastiskt, men... Vi har lärt oss av UFC att vi ska inte förvänta oss för mycket här i Sverige.
Nej, faktiskt.
Får väl summera det vid det. Du, vi rullar vidare. Kvällens huvudmatch. Justin Gaethje mot Edson Barboza. Vi förväntade oss en fight of the year contender och jag tyckte att den satt igång som en fight of the year contender. Ja. Tog slut mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig däremot. Din reaktion när matchen började?
Ja, men alltså det var... Jag sa innan i sändning att ibland sitter vi där och säger vi den här matchen kan inte bli tråkig, blinka inte, bla bla bla, man hypar den och så blir det här, ja, tråkiga, värdelösa matchen som man absolut inte, men inför den här matchen bara, det här finns inte en chans, alltså det finns inte en möjlighet att det här blir en tråkig match. Och där var jag faktiskt så här, jag hoppas bara inte den tar slut för fort. Men alltså det, vissa matcher vill man se och det här var en sån match jag ville se. Ja. Fem ronder med det här. Men
ja, det hade det verkligen kunnat blivit, precis som du säger. Det, alltså när Gaethje går in, det spelar ingen roll vem man möter. Antingen så är du släkt tidigt eller så är det ett krig ända till någon kommer ramla.
Ja.
Men jag är superimponerad och det var lite det här jag pratade om även i livechatten. Var det att när folk stänger distansen på Barbosa, då får han problem. Och Gaethje stängde distansen. Så fort han fick möjligheten så gjorde han det. Då vann det här kort av distansen. Och det blir svårt för Barbosa i de instanserna. Sen när man börjar svinga så som båda gjorde, då kan vem som helst gå ner. Men Gaethje var den som höll huvudet kallt och lyckades pricka med bättre träffar. Och ja, det är ju typ nästan ingen som har lyckats av. Det är väl ingen som har avslutat Barbosa så här tidigt i någon match,
tror jag. Nej, det tror jag faktiskt
inte. Inte jag kan minnas. Några har avslutat honom, men... Ja.
Nej, men det sa jag. Alltså, så här, Barbosa vill ha tid på sig. Han vill kunna använda sina sparkar. Han vill ha det utrymmet. Och så sa jag det. Tyvärr. Gaethje är fel kille och vill ha utrymme och tid på sig. För det kommer... Han kommer gå framåt, han kommer stänga distansen. Han kommer göra det här till en ugly fight, som man säger. Och det gjorde han. Och jag gillar bara den här början när de står mitt emot varandra. Low kick, low kick, low kick. Okej, det var fem stelhårda low kick på typ 10 sekunder. Ja. Vad kommer ske nu? Och då börjar de svinga och sen går han ner. Men alltså, Gaethje, vad ska man säga? Han är ju fantastiskt rolig att titta på. Livsfarlig alltså.
Ja, det är han definitivt. Men, och nu jag tycker vi flyger direkt på den här diskussionen, för det här är också en lyssnafråga som jag tror att säkert 30-40 pers har ställt. Och han nämner själv den här i presskonferensen. Jag är ett stort problem mot Khabib Nurmagomedov.
I'm a problem.
Precis, I'm a problem. Jag håller med. Jag får känslan av att Justin Gaethje kan faktiskt släcka Khabib.
Alltså vi ringde ju dagen efter liksom och pratade om det här. Jag håller helt med dig. Det var den känslan när jag åkte därifrån på kvällen och bara, han är tuff.
Ja.
Svår. För så tänker jag tillbaka just på så Khabib när han mötte Ai Quinta. Han fick kämpa.
Oj. Ja.
Han fick kämpa och här har vi då en bättre brottare. Alltså vi har en bättre brottare i Gaethje. Och så då blir det... Oj. Alltså jag skulle vilja se den matchen. Den triggar mig. För många matcher med Khabib triggar mig inte så mycket.
Nej.
För jag säger, men han är för bra brottare liksom. Men det här är en match som triggar mig. Och ja, jag vill se den.
Jag håller med, och han är ju då en NCAA Division Championship and became the first and only bla 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 to attain All American status. Alltså det här är hög nivå, vi som är det så simpel, av amerikanska high school brottningen. Och det är som han själv säger i presskonferensen, jag är inte rädd för att Khabib ska försöka ta ner mig. Och det säger egentligen allt om hans fighting-stil. Han är inte rädd för att någon ska ta ner honom. Därför vågar han hela tiden gå fram. Det finns ingen oro, för han är så säker på att han kommer kunna stoppa nedtagningarna. Och vi tittade lite statistik här också. Hur mycket brottning använder Justin Gaethje? Inte mycket. Det här är UFC-statistik nu, så det är inte statistik över hela hans karriär. Takedowns attempt på alla matcher han har gått i UFC, det är en.
Jag trodde att det var ett helhjärtat försök.
Det var nog bara, jag kan ändå visa dem att det finns brottning i mig och försök och så vidare.
Jag tror han gick till en clinch-position och då bara
snubbla.
Vi gör det där som ett takedown attempt.
Förmodligen. Hans defense ligger på 80 och det är också för att med tanke på hur strikingen är så är det inte så många som ens hinner se på ett nedtagningsförsök mot honom. Och det som blir intressant här med Khabib, jag har lyft just Michael Johnson-matchen. Michael Johnson lyckades verkligen skaka Khabib. Men då var det just det att Khabib är så ruskigt mycket bättre på brottningen. Michael Johnson, så när han blir skadad, då kan han clincha, han kan ta ner honom och komma tillbaka.
Michael Johnson får väl säga har väl inte det största hjärtat i Nej. Fighting. Alltså det är oftast det han förlorar på, tycker jag. Det känns som han bryter ihop mentalt ibland.
Jo, men vissa har ju det. Det var ju det vi nämnde också om David Branch i förra podden. Att det finns liksom den här benägenheten att ge upp, den finns där. Och jag håller med om Michael Johnson, den finns definitivt där. Men nej, jag tror att det är en super, super intressant match. Jag vill jättegärna se Gaethje mot Khabib. Tror jag att den kommer bli matchad nu? Nja, det vet jag inte.
Nej, alltså Khabib är en bit ifrån att gå match.
Ja, är det augusti eller juli han är tillbaks? Det är september till och med kanske. Jag tror det var McGregor som skulle få komma tillbaka till juli.
Ja, det var, jag hade för mig att det var hösten hade jag bara sådär. Men jag vet inte, det kan vara, skulle det vara det? Att, sen undrar jag, han borde ju kunna gå match när han får komma tillbaka. Ja, att han är, du vet, vi bokar in dig 2 dagar efter du får vara tillbaka så han inte behöver ett camp från den tiden.
Exakt.
För annars ser jag att den är absolut görbar. För om vi säger Edson Barbosa var rankad 6:a. Mm. Så där flyger han in. Donna Cerrone rankad 7:a. Och han gav ju en känga till Donna Cerrone efter intervjun. Hur kan UFC sätta han före mig? Så det är inte heller en tråkig match.
Nej, men han mötte väl Ike Winter.
Jag vet, tyvärr. Och det var ju också att då blockar de varandra. Och sen är det Dustin bokad
mot Holloway om interimbältet i just lättvikt.
Ja, precis. Conor McGregor,
vi vet inte ens om han kommer tillbaka.
Tony Ferguson
kommer förmodligen inte tillbaka heller, precis. Tyvärr.
Och där har vi Khabib sen. Alltså, så det är så rankingen ser ut. Det är Kevin Lee som är där uppe.
Och han kliver upp till välten nu.
Ja, det gör han.
Jag minns inte vem man skulle möta bara. Men för det var någon matchning som blev officiell.
Då är det ingen, alltså det är ingen framför som är. För om vi ser att han flyger upp på Edson Barbosas plats som 5:e, då är det Kevin Lee, Ai Quinta, Poirier, McGregor, Ferguson, Khabib. Så det är absolut en tänkbar match då.
Ja, och Kevin Lee möter Dos Anjos.
Just det.
18 maj kör de, och det här blev officiellt i förra veckan.
Ja.
Eller om det var slutet på veckan innan.
Så ger han Khabib, säger vi.
Ja, men det vore grymt. Superspännande. Vilken match. Det är ju så man kan summera. Fantastisk match. Och nu sitter ju, man märker det att det är de frågorna, liksom överlag de frågorna vi har fått på MMA-poddens Instagram, är just det, Khabib mot Gaethje. Vad tror ni? Jag tror faktiskt att jag kommer sticka ut hakan och säga Gaethje vinner. Jag sticker ut hakan och säger Gaethje vinner. Han lyckas faktiskt knocka Khabib.
Alltså, om jag tänker så här, det är bara en annorlunda stil, men Conor har ju också, han har ju bättre, alltså Conor har ju bättre fotarbete för att inte bli nedtagen. Har en bättre distansfighting engage, men sen är ju Khabib är otrolig på att stänga den distansen, och han tog ändå ner Conor även om han kämpade emot. Han har en annan nivå av brottning, och det är, jag säger Gaethje också. Alltså nu är jag on the hype train här, men det är så svårt att kunna avgöra ibland de här, för man har inte sett så mycket av Gaethjes nedtagningsförsvar.
Nej, det är det man inte har. Ingen har liksom testat på den vägen. Och jag vill också, när du går tillbaka till Conor McGregor, så, alltså den stora skillnaden med Justin Gaethje och Conor McGregor är att Justin Gaethje skiter fullständigt i om Khabib kommer försöka ta ner honom. Jo. Conor McGregor var orolig hela matchen igenom på att nedtagningen skulle komma.
Fast,
försöket skulle komma.
Vi säger nu att Gaethje skiter i det, men det betyder inte att han inte blir nedtagen.
Så är det.
Så det
absolut
kan ju vara, liksom skiter han i det och så blir han nedtagen i 4 ronder. Alltså,
Men sen lite som du nämnde också med Alaia Quinta.
Ja,
det var
det
svårt.
Det, jag ser.
Det var svårt.
Han fick kämpa där och det är den jag ser som en bra värdemätare egentligen.
Men jag tror att sen när de väl står upp, då är det skillnad på fightingen från Alaia Quinta och Gaethje mot...
för han kommer sätta press på han. Men... Och när han sätter press så öppnar han ju också upp för nedtagningar. Men det är så här, missar han några, blir lite trött. Helt plötsligt börjar bli träffad, du vet. Det är en spännande match i alla fall. Jag känner igen här nu hur jag blir hypad.
Jo, men man blir det, för att om jag sen tittar på resten av rankingen så ser inte jag direkt det här stora hotet mot Nurmagomedov, för att hans brottning är på den nivån den är. Och jag har då det är Gaethje, just nu så är det Gaethje jag ser, just för att jag tror att där Gaethje har en brottning som har ett sånt självförtroende att han kommer inte oroa sig för, han kommer välkomna i nedtagningsförsök av Nurmagomedov. Jag tror inte han är rädd, den oron finns inte i bakhuvudet honom, utan det är bara det här.
Men det är ju precis som alla matcher tycker jag ibland med han, man kommer se vid första kontakt. Kommer nedtagningen direkt? Behöver han fyra försök? Vad liksom, hur? Vad är nivåskillnaden? Och det är spännande. Ja. Spännande. Otroligt spännande match.
Superspännande. Nu får vi se hur många mer matcher Khabib vill gå mot. Först och främst så lär han väl möta då vinnaren Dustin Poirier och Max Holloway. Får vi se hur det går. Ja. Så det kan ta ett tag innan Gaethje får sin möjlighet mot Khabib. Men vi ser fram emot den och det är kul att sitta och spekulera om framtiden. One gick av stapeln i helgen med ett event som heter A New Era, och det var hela 7 stycken matcher på det kortet, och det var debuten för Demetrius Johnson, det var debuten för Eddie Alvarez, och sen hade vi 4 stycken titlar som stod på spel. Jag gillar verkligen One. One har gått ut väldigt hårt med att de vill producera hjältar, och det syns under sändningen. Det är en helt annan form av historieberättande, det är ett helt annat sätt att bygga sina fighters på. Angla hette han, som var mellanviktsmästare och lätt tungviktsmästare, vann sin match och sen fick han den respektfullaste förfrågan om titelchans från Brandon Vera. Jag tror aldrig jag har sett en motståndare komma in och säga med så stor respekt, med handen på hjärtat, du är så otroligt duktig, du är en sån bra fighter, jag har stor respekt för dig som fighter och som människa, det skulle vara en stor ära för mig att få möta dig i Tokyo i höst om din titel. Och Angla svarar också bara, du är verkligen en jättebra fighter för mig också, jag har stor respekt för dig, det skulle vara en ära för mig att få gå matchen. Jättegärna båda skaka hand och bara är så super, inget trash talk. Och jag vet att Chatri har gått ut väldigt hårt med att han gillar inte riktigt det västvärlden har gjort med MMA. Att det är bara baserat på trash talk och liksom det här fula. De vill göra någonting annat. Och det är väldigt uppfriskande att se på en gala som bjuder på den typen av stor respekt mellan sina fighters och det här bygga hjältar som de säger. Det märktes under varje storytelling som kom, så fanns det någon form av... Jag menar, intervjun med Shinya Aoki handlar om hur rädd Aoki är inför varje match. Att han är en introvert person och alltid väldigt, väldigt... Han är så rädd att han tränar extra mycket för att få någon form av trygghet när han kommer in. Jag vet inte hur många fighter som sitter ärligt innan match och säger att jag är jätteskraj varje gång jag går in. Det är ganska ovanligt, men det var härligt att se.
Jag tycker att det, precis som du säger, det är uppfriskande också att man... Jag gillar ju idrotten MMA, som är skillnad då mot martial art, om man vill säga. Men jag gillar ju ändå tanken med martial art. Det här respekten och med hela mindsetet. Och att man kan få tillbaka lite det. Och det är asiater är grymma på det överlag. När jag började titta, det var ju Pride det jag var mest intresserad av. Och där hade de ju också det där. Så jag tycker också att det är uppfriskande och härligt och bort lite från... För där får vi också säga att UFC har ju gått en annan väg nu. För en början, det var ju, först var det ju show liksom, galen. Sen blev det ju en idrott och de arbetade ju väldigt hårt till att få det till en idrott. Ja. Och nu känns det ju återigen som nu har det börjat handla mer om pengar och som du säger, trash talk. Ja. Att det bygger fighter och det ska skapas hype och så vidare. Och bort från, ja men du rankar två, du rankar detta, ni möts. Mm. Ingen snack. Och jag vet, jag har ju pratat med MMA-fighters om det här som är, att UFC kommer nog förlora på det i längden. Kanske. Att just det här idrottsliga, ja men du är etta, du är två, bra, ni möts. Istället hoppar någon in från plats nummer 14 eller en snubbe som inte ens kan MMA men han är bra på en annan sport och är ett stort namn. Okej, men du får vara med. Och, ja.
Men det intressanta där också att Dana White själv är kritisk mot rankingen. Han säger det ofta att rankingen har vi gjort för att ni har bett om det. Det är ni som, vi är inte fans, eller inte exakt, vi är inte fans av rankingen, men för att inte citera honom ord för ord, men han är inget fan av själva rankingen. Han har sagt att det har lagts in på grund av en efterfrågan. Så jag vet inte, det kanske är på gott och ont som det finns en ranking. För jag tror inte att One, mig vetligt sitter inte One på någon form av ranking, utan där fightas man, sen får man möta.
Man behöver ju, alltså One är ju fortfarande ett uppbyggnadsstadie. Mm, man behöver ju fler fighters för att det ska bli en trovärdig. Alltså det är ju som Cage Wars har inte heller någon ranking. Nej. Men de är ändå en mästare som räknas.
Precis.
Och så ja, listar man ut vem som ska möta mästaren sen. Men när man väl har fightats lite längre, haft en längre organisation, fler fighters, då känns det som att en ranking blir ett naturligt steg. Alltså det är som en tabell. Ja. I alltså det hade varit väldigt konstigt om det inte hade varit det.
Nej, men definitivt. Kanske kommer i framtiden. Vi flyger in på Eddie Alvarez debut. Många trodde att Eddie Alvarez och DJ skulle köra över sina motståndare. Timofey Nastjukin från Ryssland fick möta Eddie Alvarez och den matchen varade endast en rond. Sen var det faktiskt Timofey Nastjukin som stod som segrare. Han lyckades TKO-a Eddie Alvarez som kurade ihop sig mot burväggen och det var över. Min stora tanke där i den matchen var nog att om vi tittar på de senaste matcherna som Eddie Alvarez har gjort så har det varit riktigt, riktigt stora och jobbiga krig. Och man brukar alltid säga det här med att det är vissa fighter där man lämnar en bit av själen in i buren. Och det känns som att han har nog gjort det under sina senaste 3-4 fighter. Kanske så pass mycket att hans fightingkarriär faktiskt börjar närma sig sitt slut. Du och jag har ju pratat om det här med man har en powerbar och den återhämtar sig inte riktigt efter fighterna utan den går ner och nu märkte man att knockouten är inte jättelångt bort och jag tror att vi kommer se tidigare och tidigare knockouter på Eddie Alvarez också, så det är en frågan om det kanske är tråkigt säga, men det kanske är dags nu för han att kliva åt sidan. Inte för att han förlorade, jag tror fortfarande att han kan gå in och vinna, men sättet han förlorade på kändes för mig som att oj, det här hade inte hänt för 3 matcher sen. Han hade inte blivit avslutad på det här sättet.
Han har ju så sjukt många matcher. Ja. Han har 36 matcher eller någonting. Och det är, och det, som du säger, det var tuffa krig. Han har ju haft de här liksom, men det var ingen rolig match för honom mot Conor McGregor till exempel.
Nej.
Det var ingen rolig match mot Dustin. Det var ingen rolig match mot Gaethje. Alltså, det är hans 3 senaste matcher och det var tuffa matcher.
Och Dustin liksom. Var 2 gånger också.
Ja, jo, precis.
Får vi verkligen tillägga. Så det är en match mer än vad vi... Nej, men, nej, men exakt, det har varit stentuffa matcher. Jag tror, min lilla tro där, att du har x antal sådana matcher i din kropp. Men har du bränt ut de matcherna, då är du till slut, ja, men det är över. Du kan absolut fortsätta, han kan fortsätta i 50 år till om han vill, men frågan är också, där får man börja tänka på hälsan.
Han har haft en otroligt lång karriär, han är en tuff fighter och har en tuff stil. Han är inte den största tekniken, utan det är ju köttet och griset liksom. Och jag tror överlag, ett sånt här byte han gör nu till One, det är så många i slutet av karriären. Okej, nu är det dags att casha hem lite. Få en liten bonus här på slutet. Och sen är jag färdig. Och direkt när man börjar tänka så, då försvinner ju drivet, engagemanget, den här krigarviljan. Och speciellt i träningslokalen tror jag. Jag tror man går ner och så gör man eventuellt det man ska. Och sen räcker det så. Mm. Det är inte den här hungern man har längre.
Nej, vi får helt enkelt se vad som händer. Jag, med det jag säger nu så sitter jag inte och tror att han kommer gå i pension nu.
Nej, nej.
Men jag tycker att det är en liten signal när han förlorade på det sättet. Det kändes inte riktigt som honom. Det var lite okaraktäristiskt Eddie Alvarez. Så jag tyckte att när han fick lite för mycket press, så det gick ganska snabbt. Och jag tror inte att det hade gått så snabbt om vi backar bandet. Om inte de senaste 4 matcherna hade varit gjorda, hade det inte sett ut på det här sättet. Jag säger inte att han hade vunnit bara för det, men jag tror inte att han hade blivit avslutad på det här sättet. Så första UFC-fighten att göra debut i One under den här galan, åkte på förlust. Nummer 2 var DJ Demetrius Johnson, Mighty Mouse. Båda de här tilläggas i att det är en Grand Prix som de har. Så när Grand Prix är avgjord så kommer vi ha nya mästare. Jag gillar verkligen Grand Prix-konceptet. Jag tycker att det är grymt. Jag tycker att det är ett bra sätt att verkligen plocka fram en mästare på. Skulle vara väldigt spännande att se om UFC gör det någon gång i framtiden. Lite svårt att se att de kanske gör det. Men det hade varit riktigt mäktigt att se en Grand Prix-tävling. DJ däremot hade en ganska tuff första rond. Här märker man att hans motståndare är lite tyngre, lite större. De har en annan sorts viktnedgång där. Du får till exempel inte vätskebanta, utan de tar pissprover 2 dagar innan fram till fight. Så tror jag att man pissar en gång om dagen. Och det är att kolla att man är hydrerad, att man alltså har vätska i kroppen. Så att de tar bort hela den här vätskebantningen. Och det gör också att viktklassen ligger lite högre upp i vikt. Vilket jag tycker är bra. Jag tycker det är bra att folk liksom går ifrån den här hetsbantningen av att släppa loss all vätska i kroppen, tror jag är en positiv sak. Så som sagt, man kunde se styrkeskillnad på honom och hans motståndare. Jag tyckte det såg lite tufft ut i början, hans motståndare. Det märks att de var starkare, och det blev lite påminn om varför, lite problemen han hade i bantam.
Ja.
Motståndarna var snäppet starkare än honom. Han är inte jättestor, och är man inte jättestor, det blir skillnad.
Ja, ja. I de små viktklasserna också, ja. Så är några kilon
jättestor skillnad. Mm. Men han redde ut det i rond 2, och till slut så hittade han även han avslutet och vann sin match och gick segrare ut. Här var det många faktorer. Det här första gången på länge som han inte hade Matt Hume i sin ringhörna, eftersom att Matt Hume jobbar åt One, så får inte han coacha DJ. Men de löste det. Han hittade lösningen av bland sig själv och sina sekunder där i rondvilan, och han klev ut som vinnare. Så bra start för Mighty Mouse. Det ska bli väldigt spännande att följa honom i framtida One.
Mm.
One galor. Och jag har fått en lyssnarfråga som jag tror är av några fler också. Kommer vi fortsätta sända One? Jag vet inte exakt hur det ser ut på den fronten, men om ni gillar One, håll tummarna, så får vi hoppas på att vi kommer få sända mycket mer One. Lyssnarfrågor har det blivit dags för. Ja, jag hatar ju den här frågan, och jag har sagt det ganska många gånger till vissa frågor som jag inte gillar, men jag ställer den till dig, Mange. Tror du att Conor kommer ur retirement för McGregor versus Diaz 3?
Nej, jag vet inte. Det är så svårt. Alltså när han frågar, det blir bara ja, jag säger nej.
Ja.
Men har ingen aning.
Här har vi Hanna Sipper. Är det nytt att de klipper upp handskarna och kollar tejpningen direkt i buren? Why? Jag uppfattade det som att det var helt nytt. Jag har aldrig sett det. Varför vet jag inte. Men det var nytt.
Ja. För de, ja. Ja, men jag såg faktiskt också det. Jag tänkte så här, kollar de efter sten eller vad?
Mm.
Om man har någon knogjärn. Jag såg också det. Jag har ingen aning om varför faktiskt.
Nej.
Vi kanske får se mer av det eller... För det har inte varit något jag har sett tidigare.
Nej, jag tror att det är nytt. Jag ser inget fel egentligen i att de gör den sista kollen där. Det är ju, någonting kanske har hänt vid någon match. Det är mycket möjligt att det är så att det är därför de väljer att göra den sista kollen där. Ingen aning. Om Volkan versus Illir och Rakic mot Manua blir av i UFC-globen, hur tror ni att de fighterna kommer utspela sig? Alltså Illir för mig har alla möjligheter att vinna mot Volkan, definitivt. Jag tror att det blir en underhållande match. Sen exakt hur den kommer utspela sig, det har jag inte hunnit klura igenom.
Nej, alltså verkligen inte. Alltså det är svårt att säga vad, om jag skulle säga vad jag vill istället.
Mm.
För det är svårt att Volkan är ju tuff. Mm. Han går framåt. Och vi såg mot DC gav han problem i första ronden. Och Illir gillar ju att ligga på lite distans och gillar att avvakta och sen explodera in. Så det jag skulle vilja se är att Illir lyckas stänga den distansen och få nedtagningarna. För det är det jag säger att hans nyckel till vinst i den här matchen är. Och få den där nedtagningen. Volkan går ganska rakt också. Han ligger inte med sidan till. Så det öppnar upp lite för double legs och liknande. Så ja, det är det jag verkligen håller tummarna för. Att han får den där nedtagningen. För Ille från topp, alltså obehaglig.
Mm.
Riktigt obehaglig. Fruktansvärd ground and pound. Och så har han sin giljotin också. När folk reser upp och får han tag i ett huvud så gör det ont. Men måste undvika att bli tillbaka pressad och hamna i de här slagen, slagkrigen, för det är Volkan bra på, det gillar han.
Ja, jag vet inte om någon av de här matcherna är helt spikade att de är klara.
Men alltså,
jag tror att Volkan har hintat om att han kommer hit, men jag tror inte att det är någonting som är färdigt, liksom att det är officiellt vem eller vem man
är det
möter.
Inte?
Jag blir osäker.
Alltså jag är nästan... Ja.
För ibland är det att man läser så mycket nyheter om rykten, ja, att man precis. Till slut börjar förväxla vad är rykten,
vad är
och vad
sant,
är sant.
Eller absolut. Ja, nu ska jag inte säga för mycket. Jag hade bara tagit för givet att det var... Jo, men jag tror fan att det är... Eller?
Jag är inte helt hundra, för det jag vill minnas är att det senaste jag har sett...
Det kan nog vara rykte faktiskt.
Volkan säger att han kommer till Sverige.
Ja.
Och då tror jag att ryktet har börjat spinna, men jag har inte hört... Men vi ska ta upp en annan grej som...
Nej,
har...
men alltså det är Bloody Elbow för 7 dagar sedan. Nu googlade jag så här. UFC adding Illa Tiffy versus Volkan, okay. Jimmy Manva versus Alexander Rakic to Stockholm card.
Okej.
Okay. Ja, alltså nu... Ja, det står att de vill ha lätta tungviktar och visa upp, okay. Det också med Alex och Anthony Smith. Och... Så det...
Ja, men cool.
Ja.
Gymjocke som alltid ställer bra frågor. Gymjocke, jag glömde ju posta ditt. Jag ska gå in och han gav svar på vår fråga som vi ställde till honom sist. Vi ska läsa upp det direkt efter den här, men du får svara på den här under tiden. Vilken av kommande fighter är ni, men då får det bli många just nu då, mest taggad förutom Alex versus Smith?
Ja, alltså jag skulle väl säga Dustin mot, ja. Max. Alltså jag är sjuk. Jag är sjukt nyfiken på den.
Ja.
Alltså jag är verkligen nyfiken. Det här är sån... När man bara vill sitta som ett fan och titta och se hur kommer den här matchen utspela sig. För oftast typ Alex och Smith, alltså det är ju bara kul att Alex är grym och han kommer klättra, men det är inte så spännande match på det sättet att jag ser Alex som den bättre fightern och jag vet, jag tror mig vet i alla fall hur den kommer se ut ungefär. Medans Max och Dustin, det är så här, okej, vad kommer ske? Hur kommer de hantera varandra? Hur kommer Dustin hantera Max fart, hans output? Kommer han gå på nedtagning? Vad... Ah, det är så spännande match.
Och jag kan nog påkoppla lite mer på det du är inne på där. För så här känner jag, när Alex går match, det är alltid kul, det är alltid spännande, men det är också ganska jobbigt.
Jaja.
Däremot när det gäller Max Holloway och Dustin Poirier, så är det inte jobbigt. Det tar bort där, fan det är min polare, ska in och fightas, utan man känner mer bara att okej, fan vad kul, det är 2 bra fighters.
Jaja.
Det här vill jag bara sitta och njuta av. Med Alex... Jag njuter av en repris, men jag njuter inte när det pågår. Jag vill bara att det ska bli klart och att han ska vinna. Lite så kan jag känna. Och det blir ju så när det är folk som ändå liksom står den nära när de ska gå match.
Ja, men absolut. Man får inte sitta som ett fan och njuta.
Nej, utan då är det mer så här, nej, oh shit, nej. Så blir man ännu oroligare om man tror att alla dåliga slag och jabbar tror man ska knocka.
Jaja.
Så man blir skitnervös.
Nej,
medans...
akta!
Ja.
Nej. Oh. Och så, det är därför jag ibland upplever att jag tycker att de förlorar fler ronder än vad de gör.
Ja.
Alltså bara för att jag får sån ångest.
Mm.
Och så är det ju. Alltså, får man lite stress samtidigt, då kommer jag ihåg saker bättre.
Ja.
Och sitter efter första ronden och bara, helvete, fan. Shit, det är över. Ja, och jag har insett att när vänner fightas så blir jag så negativ. Jag vill ju se mig som en positiv människa, men jag är så här, shit, nu kommer det. Shit, vad jobbigt. Istället för att känna det här lugnet, harmonin. Och, fast samtidigt i och för sig när Alex, jag skulle säga den Alex typ möter Glover i Globen, då sitter jag hur lugnt som helst och bara njuter. Och jag tror jag kommer göra det mot Smith också. Bara, det kommer vara... Jag tror att han kommer köra över den.
Ja, han får hoppas att det stämmer. Nu får bara att det stämmer. Okej, Jimmy-Jocke, glömde posta ditt svar sist. Hans fråga var då, vem borde Gillespie möta? Vi ställde en följdfråga till honom. Jimmy-Jocke, vem tycker du? Han tycker vinnaren, Barbosa Gaethje. Jag tror inte längre att Jocke tycker det. Jag tror att Jocke nu är mer så här, men gud, jag vill nog hellre se honom mot Khabib, trots att han vet att Khabib inte kommer tillbaka. Jag tror det, Jim-Jocke, att du sitter med lite
jag
samma...
Jag gillar att han blir kallad Jim-Jocke.
Ja, men det är det han heter på Insta.
Ja, jag förstår
han
det.
Han är sjukt stor. Alltså, jag tycker att alla ska gå in på Jim-Jockes Insta, för att han är sjukt stor. Okej. Okay. Passa på med en fråga. Här var en fråga, vänta. Ja, nu, precis. Det var den här jag skulle ta upp. Jag hade till och med ringa in att vi skulle ta upp det här. Och det får typ bli vårt avrundning av programmet. Jones versus Thiago Santos verkar vara mer eller mindre helt klar under Fight Week. Spännande matchning. Det intressanta här blir att det finns några som man kan se kan erbjuda någon form av hot eller möjligtvis skräll mot Jones. Alltså det enda jag kan säga där är egentligen, Thiago Santos får inte göra det Anthony Smith gjorde.
Nej precis. Tyvärr har vi ju sett folk tidigare råka ut för det, ja, mot Jones. Men precis som du säger, det finns, och det är det vi får prata om, vi pratar Jones. Det finns en möjlighet. Mm. Det finns en möjlighet till en skräll. För Santos är ändå explosiv och farlig och har sparkar. Han kan skicka något väldigt kraftfullt och ladda upp någonting. Jag tror inte det, men den finns där. Och bara det gör det lite mer intressant. Smith såg jag, det sa vi innan, och det var ju världens mismatch, tyckte jag från början. Och, ja, det var det ju också.
Ja, bevis när, med facit i hand.
Sen kan det bli även i den här matchen att Jones bara utmanövrerar.
Ja.
Ja, totalt. Men det finns en chans att Santos faktiskt lyckas träffa.
Ja, och jag tror att i det här fallet också är det viktigt att påpeka en sak, för folk kanske blir arga. Men varför sitter ni inte nu och hyllar bara John Jones? För att det har redan hänt. Han är redan hyllad av alla. Så att mystiken här är inte, kan Jones vinna mot Thiago Smith? Mot Thiago Santos. Nej, frågan är verkligen bara, kan Thiago Santos vinna mot Jones? Alltså, för mig ligger hela diskussionen där. Vad Jones kan göra mot Santos, det vet vi redan. Så att för mig är det bara, för mig, jag har bara frågor om vad Santos kan göra mot Jones. Det andra är självklart och bör vara det uppenbara som ska hända. Så för mig finns det verkligen bara frågor. Kan han göra det här? Ja, det finns en möjlighet att han skulle kunna göra det till ett brål och eventuellt pricka Jones. Kommer det hända? Inte så sannolikt.
Det troliga är att Jones skolar Santos i MMA.
Ja, det är den största. Men den diskussionen, den är tråkigare att ha.
Jättetråkigt.
Men det här var lite den matchen i alla fall som jag misstänkte skulle bli. Många tyckte att Alex skulle möta Thiago Santos. Jag har sagt det själv. Jag tycker det är dumt att slå ut titeleliminerare eller möjliga titelutmanare på det här sättet, just för att viktklassen ser ut som den gör. Detsamma gäller Johnny Walker. Vissa vill se Alex mot Johnny Walker. Jag säger nog nej. Jag tycker att låt Johnny Walker få en möjlighet att växa. Blir det så att Alex och Johnny Walker besegrar motståndare i samma takt, då är det möjligt att de möts lite längre fram, men
låt hypen finnas kvar lite kring Johnny Walker.
Ja, jag tycker också det.
Vi behöver den där.
Ja, precis. Ja. Det var det. Det var det. Detsamma, Mange. Härligt. Vi är tillbaka nästa vecka igen i vanlig ordning. Och som sagt, om ni uppskattar podden, dela den jättegärna. Om ni känner att ni har polare som borde diskutera mer MMA eller som skulle uppskatta härligt MMA-snack i form av MMA-podden, skicka den till dem. Se till att vi får med oss många människor i diskussionen. Join oss gärna på Instagram också, MMA-podden. Följ oss där. Så när vi lägger upp lite bilder och kommentarer, så skicka in era åsikter och tankar och dela med er vad ni tyckte om det vi säger. Snackar vi skit eller har vi några poänger eller inte?
Verkligen.
Det är fritt fram.
Ja, men det är bra. Jag vill bara poängtera det igen, att till alla du som lyssnar, är ni intresserade att ni vill höra mer av den här podden och att den ska fortsätta sändas, då är det att den ska växa mer, för det är ni som gör att vi sitter här. Så
precis.
Dela med er.
Mm. Tills det, ha en jättebra vecka, så hörs vi nästa helgen. Och den här helgen, ingen MMA, så vi har tyvärr ingen gala att snacka upp, utan det får vi göra kommande vecka. Hej då!
Hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.